Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Här är Agendasättarna igen, denna podd av mig, Anders Sedhamn, i gott och trevligt samarbete med Expressen. Vintersäsongen är över oss med full kraft och därför är veckans gäst mycket relevant. SVTs mångårige medarbetare Jakob Hård har nämligen gett grönt ljus att utsättas för de 20-talet frågor under knappa timmen som är Agendasättarnas format. Vi diskuterar Vinterstudion och Jakobs egna och förändrade roll i den produktionen. Vi snackar om hur han hanterar tittarkritik och på vilket sätt den exhibitionistiska ådran alltid är närvarande för tv-personer, inklusive han själv. Såklart berör vi SVTs förlust av OS-rättigheterna och Jakob avslöjar också att han har tackat nej till att kommentera för andra medieföretag. En del snack om Lilla Sportspegeln och en viss livsfarlig tecknad reptil utlovas också. Det är svårt att undvika de där bägge grejerna när man talar med Jakob Hård. Feedback på podden ges på mailadressen anders@agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter via Anders Sedhamre. Föreslå där också gärna vilka gäster jag borde intervjua i framtiden. Och Agendasättarna t-shirtar finns fortfarande kvar till försäljning. Förvisso bara i 2 storlekar nu för tiden, men det är möjligen värt ett försök ändå. 2014 är här. Vi har ett fantastiskt sportår att se fram emot. Vinter-OS, fotbolls-VM och mycket, mycket mer. Min sponsor NordicBet har mängder av nyheter planerade under året och börjar med en helt ny bonus till dig som blir ny kund. NordicBet matchar dina 3 första insättningar med 100% upp till 1000 kronor vardera. Du kan alltså få 3000 kronor extra att spela för. Allt om erbjudandet hittar du på nordicbet.com. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu, Jakob Hård. Bra. Då säger jag välkommen till Jakob Hård.
Tackar.
Vi sitter i ditt kök och dricker kaffe. Va? Trevligt och mysigt.
Ja, härligt.
Tack för att du bjöd hem mig.
Ja, det är bara nöjet på min sida.
Alla gäster får presentera sin yrkesroll själv först och främst. Det är den första frågan. Så då ger jag dig chansen att göra det.
Ja, jag är ju, har ju haft i princip alla journalistiska och även en del andra roller man kan ha på SVT-sporten där jag är. Och nu så är jag väl i första hand kommentator. Jag är lite grann projektledare för våra handbollssändningar. Jag är kommentator på skidor, längdskidor och friidrott. Och jag ska väl vara lite grann reporter också framöver i tanken, framförallt med sikte på kanske göra lite dokumentär och sånt där. Det har inte riktigt kommit igång än, det är mer på planeringsstadiet.
Du började på Radiosporten 1980, kom till SVT 86, det är ganska lång tid nu. Mm. Hur trivs du i branschen som sådan?
Jag trivs väldigt bra i branschen, jag trivs väldigt bra på de två enda arbetsplatser jag haft faktiskt. Trivs fortfarande väldigt bra.
Jag tror att de flesta lyssnare av den här podden känner dig som konnässör och expert inom skidor och friidrott. Är det några andra sporter? Du nämnde handboll där, eller brinner du för några andra sporter?
Alltså jag är väl ganska mycket allätare. Jag har ju kommenterat också basket, men det var väl mer egentligen i brist på någon annan så att säga som jag började kommentera basket. Men jag tyckte det var väldigt kul. Jag trivdes i den världen och jag tyckte det var en kul sport, rolig sport att sätta sig in i. Men till skillnad från skidorna och friidrott så kände jag ju när jag satt och kommenterade basket att jag har det inte i mig på det sätt som jag har skidor och friidrott. Och då blir det det är lite grann en brist när man sitter där. Men jag är ju allätare när det gäller idrott, men själv har jag ju mest utövat då individuella konditionsidrotter kan man säga.
Du känner dig helt trygg när du gör dem?
Skidor och friidrott? Ja, det gör jag. Det gör jag.
Vad är roligast av att kommentera, vara reporter eller jobba som programledare?
Jag tycker att av de tre då så skulle jag säga att kommentera kanske är nummer ett. Men reporterrollen är ibland helt fantastisk. Och jag älskar att göra reportage och det tyckte jag var den absolut största kicken när jag bytte från radio till tv. Det var liksom att kommentera i radio och kommentera i tv. Ja, det gör man ju på lite olika sätt och man har en större publik i tv och allt det där. Men att få göra reportage med bild också, att göra en liksom bildberättelse. Sitta i en redigering med en duktig redigerare och ha med sig ett material från en duktig fotograf och sy ihop det till en berättelse. Det är i sina bästa stunder lika bra som att kommentera en OS-final.
Är det något reportage du speciellt kommer ihåg sådär?
Alltså det är ganska många, men alltså jag gjorde ett när Thomas Wassberg vann 3 milen. Det första skid-VM jag var på, då var jag där som reporter. Och när Thomas Wassberg vann 3 milen där i utklassningsstil så fick vi ihop någonting som jag trodde var ganska mycket känsla i och som jag fick väldigt mycket positiv feedback på. Det var ju också väldigt tidigt i min tv-tid, så det är kanske därför som jag minns det så väl, men det var en sån där, det var ett höjdarjobb som var väldigt roligt att göra.
Du lämnade som projektledare för Vinterstudion inför säsongen 2013-2014. Varför gjorde du det?
Jag gjorde det för att jag hade varit projektledare på en ganska stor del av min arbetstid i 5-6 år och jag ville ha någon form av förändring och jag längtade tillbaka mer till det som ändå var skälet till att man en gång har blivit journalist. Nämligen det här att få berätta helt enkelt. Jag ville göra mer av det så att därför så lämnade jag projektlederiet. Som också är kul, men jag längtade mycket efter den andra delen.
Jag har ju precis dragit igång med Vinterstudion och Jonas Karlsson har tagit över. Har du sett några skillnader redan om i vilken riktning programmet kommer gå efter att du har lämnat?
Vinterstudion har ju utvecklats varje år med små steg och jag tror Jonas är inne på att göra på samma sätt. Inga dramatiska förändringar, men Jonas vill gå mer mot att det ska vara ett tydligare uppdaterat nyhetsprogram också, till exempel. Man har utvecklat en app som precis har kommit. Jag vet att Jonas ännu mer, det var en sak som vi för varje år har försökt göra mer och mer, men det blir ju också bättre och bättre tekniska möjligheter, nämligen att vara mer tydligt närvarande när vi är ute, mer livekänsla. Det vet jag att Jonas brinner mycket för att utveckla. Och det har redan börjat.
Kan du försöka beskriva varför Vinterstudion är så otroligt populär? Det är ju runt miljonen varje vecka som sitter och tittar på detta.
Jag tror att när Vinterstudion kom så fyllde den ett tomrum, verkligen. Alltså det fanns ett sug, tror jag, hos en stor publik efter att få någonting som inte var hockey och fotboll, utan någonting som var just de här vinteridrotterna som det finns ett stort intresse för och som vi redan hade rättigheterna till och som vi sände. Men det kunde ju se ut som så att först sände vi ett första åk i slalom i ettan och så var det ett sändningsuppehåll ett par timmar och sen kom ett andra åk i tvåan och sen så var det kanske en halvtimme igen och så kom det en längdtävling i ettan. Så att idén i Interstudion var egentligen bara den löjligt enkla att samla ihop alltihop i en kanal och att binda ihop det med en studio. Mer avancerat än så var ju inte idén från början. Men det visade sig ju att det var precis rätt att göra det. Så jag tror att det finns en större publik än jag på något sätt får en känsla av att andra medier förstod. En större publik som är intresserad av de här individuella idrotterna. Som inte liksom hade fått det behovet tillfredsställt. Det är den ena delen. Och den andra delen tror jag är att... Och det är ju mycket med André Pops i centrum. Liksom. Den här tonträffen blev precis rätt. Det blev precis den stämning man vill ha hemma en vinterhelg. Liksom. Den kompisen man vill umgås med under de där timmarna. Så att där, jag tror att de två sakerna tillsammans har gjort framgången för Vinterstudion.
Ja, det finns en mysfaktor som jag tror går hem i stugorna.
Ja, men det är ju alldeles uppenbart att det är så. Alltså att det är ett bra innehåll och vi jobbar mycket med innehållet, men också tonen blev exakt rätt.
Vem kom på detta och utarbetade det? Det kände det.
Alltså jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg själv. Jag vet att vi hade ett slags idémöte någonstans, om det var våren innan den första Vinterstudion. Och där någonstans, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som vi satt och skulle skriva ner lite förslag på grejer vi skulle ha. Det var någon som sa liksom, ja men vi, till att börja med kan vi i alla fall liksom försöka ha en kanal för allt vi gör med alla de här sändningarna. Och sen var det på något sätt som det ena gav det andra. Det kanske sitter någon nu och blir jättearg som säger att ja, men det var ju jag som kom på det här. Men jag minns inte riktigt vem det var. Men sen utvecklades det här utifrån den enkla tanken att bara samla ihop det.
Och du har varit högst involverad hela tiden?
Ja, första året bara som kommentator. Det var ju ganska mycket redaktören Anders Blomberg och André Pops, tror jag, som själva knåpade ihop mycket hur det skulle se ut första året. Och liksom på den vägen har det fortsatt. Jag tror att de är ju de två som har varit den konstanta faktorn genom alla säsongerna. Jag kom in som projektledare till år två.
Det här är en podcast från Expressen.
Hur trivs du på SVT i stort?
Jag trivs väldigt bra på SVT. Jag har ju blivit kvar där i alla år. Och jag tycker att det är en väldigt bra arbetsplats. Jag tycker att det är en stimulerande miljö. Det är kul att gå till jobbet varje dag.
Vad är det bästa med att jobba på SVT?
Alltså, en fantastiskt bra sak med public service, det är ju faktiskt att vi inte, vi har självklart ambitionen att allting ska gå hem hos tittarna och allt sådär. Men vi har ju inte, så att säga, de kommersiella kanalernas press på oss att allting vi gör måste vara en succé och måste funka så fort det kommer ut i etern. Utan vi, och det är väldigt bra för kreativiteten, vill jag påstå. Jag tycker att tvärt emot nidbilden av SVT så tycker jag att det är en väldigt kreativ arbetsplats. Och jag tycker att det finns en alltså man kan ta ut svängarna på SVT. Man kan experimentera med saker. Och man kan våga ta steg som gör att vi kan utveckla program och vi kan våga göra saker som de kommersiella kanalerna kanske inte törs, därför att de har inte råd med misslyckanden. Vi har råd att misslyckas, och det tycker jag är en väldigt stor förtjänst med SVT. Och så har jag alltid trivts otroligt bra med liksom människorna som har jobbat. Jag alltid tyckte att det var en väldigt bra stämning på både Radiosportens redaktion när jag jobbade där och sen på TV-sporten.
Kan inte den där tryggheten som du talar om göra att arbetsklimatet blir liksom, att man blir mätt och nöjd och inte så kanske avantgardistisk eller sådär?
Ja, men det är ju en baksida som skulle vara möjlig. Men människorna som jobbar där, alltså, det är ju alla drivs av väldigt höga ambitioner. Alla vill göra saker bra. Så att det har verkligen inte varit så. Jag känner inte att det blir på det viset. Det är klart att det skulle kunna bli det. Man skulle kunna vara mätt och nöjd, men det är ingen som är det. Så att, jag tycker inte det har blivit så.
Vad tycker du är det sämsta med att jobba på public service TV?
Det sämsta är väl möjligen det som också är det bästa, nämligen alltså att det här med vår trygga finansiering, det gör ju att vi, till skillnad från de kommersiella kanalerna, vi vet vad vi har och vi kan bestämma oss för att göra saker och liksom, vi har vår budget och den är trygg från år till år. Och det är ju en styrka, vi kan planera långsiktigt och vi kan göra saker. Det som då är nackdelen med det är ju att när det går bra för de kommersiella kanalerna, när de liksom har riktigt mycket pengar att röra sig med, då har vi ju svårt att hänga med i konkurrensen om rättigheterna. Jag tycker att vi gör det väldigt bra just nu. Det finns väl en ganska schysst balans på den här tv-marknaden i Sverige idag med kommersiella aktörer och med SVT som där stora tunga idrottsevenemang finns hos alla. Men alltså, det är väl så att säga möjligen det sämsta, att vi vet vad vi har och vi kan aldrig få mer liksom, när det gäller de ekonomiska resurserna.
Alla arbetsplatser behöver gå igenom föryngringsprocesser, så även SVT. Om vi håller oss till dina sporter så är huvudpersonerna du själv då, Anders Gärderud, Christer Ulfbåge, har ju kört mycket vintersport också. Hur ser det ut bakom er där på kommentatorsplats och expertplats?
Det ser ju ut som så att till den här säsongen så på expertsidan på längdskidor så kliver ju Mattias Fredriksson in, men också Johanna Ojala kliver in som ju är en ung tjej med tränarbakgrund och ett helt nytt namn i de här sammanhangen. Jag tycker att det är jättebra och jättekul att vi har med henne i år, därför att det är bra, tror jag, att ha ha både äldre och yngre, ha både erfarenhet och liksom de som är precis färska från en idrott på expertsidan. På kommentatorsidan generellt hos oss så är det väl så att på längdskidorna så kommer Ola Brännholm att gå in och kommentera en del. Anna Maria Jansson kommenterade redan i fjol många skidskyttetävlingar. Så att det pågår en föryngring. Det finns både vi gamla rävar men också nya som börjar kommentera hos oss.
Men du är ju, vågar jag lova, älskad och mycket respekterad i svenska hem för att kommentera skidor. Tänker ni på det där? Vem ska det bli den nya Jakob Hård? Liksom? Det gör man ju inte på en säsong direkt.
Det är inte riktigt mitt jobb att tänka på det, tänker jag. Jag tänker att mitt jobb är att vara den bästa Jakob Hård jag kan vara. Men jag tror säkert, alltså, just som jag nämnde, alltså, Anna Maria Jansson till exempel var ju en väldigt medveten rekrytering just därför att man nog såg ett behov av att vi på sikt måste få in fler just yngre kommentatorer. Och gärna kvinnliga också, eftersom det är en ska vi säga, kanske den mest mansdominerade delen av sportjournalistiken fortfarande är faktiskt kommentatorsidan. Så jag vet inte hur mycket det pratas om att det måste komma fram en ny Jakob på det. Jag hoppas att jag kan hänga med ett tag till i alla fall.
Hur tänker du kring det där generellt då? Att folk är uppväxta med din stämma när det handlar om en av våra nationalsporter, skidor, och att de älskar att höra din röst på helgerna och kommentera sport.
Nej, men självklart tycker jag att det är jättekul. Och jag får ju väldigt mycket positiv feedback. Samtidigt så är jag också livrädd för, och det har jag sagt någon gång till mina chefer också, att liksom, jag är livrädd för att hamna i en situation där jag håller på för länge. Där jag liksom inte är up to date, och där jag inte där jag blir en relik på något sätt. Så att jag är mån om att hela tiden liksom vara på tå och inte liksom inte somna in och inte ta någonting för givet. Så att men jag är ju jätteglad över att liksom ändå ha den roll hos folk som jag uppenbarligen har.
Jobbar du med din röst på något speciellt sätt?
Nej, jag gör inte det. Ganska lite faktiskt. Jag har gick någon gång hos, fick lite logopedstöd hos, på SVT. Tar in sånt ibland. Och det är jättenyttigt att göra det. Men annars jobbar jag inte med den på något särskilt sätt. Gör inte.
Coachas det mycket av SVT folk kring hur du ska kommentera? Eller är du självspelande piano nu för tiden?
Alltså jag har nog tyvärr blivit så att jag liksom har nått en, inte vet jag, ålder och position eller någonting där jag inte coachar så mycket. Däremot så är det så här, och att vi har dragit igång ett liksom omvänt coachprojekt där jag ska vara lite coach eller handledare eller vad man ska säga för andra kommentatorer. Men då har jag sagt i den gruppen att eftersom jag så sällan får liksom någon sån här riktigt konkret feedback och kritik på det jag gör, så skulle jag vilja att det ingår i vårt lilla coachprojekt att ni också lyssnar på mig och att vi vänder på steken lite så ni får coacha mig. Så jag hoppas att vi ska kunna göra så framöver.
Vilken typ av kritik får du oftast höra från tittare?
Nej, men jag får ju... Alltså det är ju en oerhört tacksam roll att vara sportkommentator. Och framförallt att vara sportkommentator i sammanhang där det går bra för Sverige. För att jag får jättemycket positiv feedback. Väldigt sällan negativt, men... verkligen övervägande positiv.
Vilka egenskaper tror du har tagit dig till den positionen du är idag?
Jag tror att i grunden så tror jag att det som... När jag känner att jag gör mitt jobb som allra bäst, då... Det är när jag verkligen själv blir, och kan säga, på något sätt... kontrollerat engagerad i det som sker. Jag älskar ju att se de här friidrottstävlingarna och de här skidtävlingarna, och ser det liksom som ett privilegium att få liksom berätta om det för andra och få guida andra. Och jag tror att den här lusten, tror jag, är lusten att få berätta och lusten att få dela med sig av det här, liksom det här som jag ser och som jag då med hjälp av Anders kanske kan liksom lyfta upp och förklara lite bättre. Lusten att göra det tror jag liksom är grunden. Och sen så, om man ser till egenskaper, så tror jag att jag hatar att vara dåligt förberedd till exempel. Så jag tror att jag alltid kommer väl förberedd till ett jobb, och jag tror att jag tror att det märks på det jobb jag gör, och jag tycker att jag märker det på den feedback jag får, att folk har liksom förtroende för det jag säger, och det förtroendet tror jag grundar sig på att jag hatar att vara dåligt förberedd. Jag vill alltid ha på fötterna när jag säger grejer. Jag tror att jag därför har ganska liksom möts av ganska god respekt också hos idrottsmän och ledare, därför att jag kan kritisera när de gör något dåligt, men då gör jag det utifrån liksom att jag verkligen känner att jag har på fötterna när jag gör det. Så jag tror att liksom den här lusten att berätta, den här noggrannheten i förberedelserna, och sen så tror jag att jag Och det hänger ihop med det där. Jag tror att jag har en förmåga att ha det som jag tycker är en viktig egenskap hos en kommentator, att ha timing. Jag tror att jag har den förmågan att liksom förstå den idrottstävling jag ser så mycket så att jag liksom kan fånga den dramaturgin, att jag kan hjälpa tittarna genom att bygga upp för avgörande ögonblick, se när det liksom är viktigt och när det är lite mer stilt och man kan prata om andra saker, och att man liksom får med tittarna på den resan på ett schysst sätt. Det var ett långt svar där.
Du har ju en trygg och lite tillbakalutad röst, upplever jag. Plus en trevlig dialekt. Det tror jag folk uppskattar med din kommentering.
Ja, men jag har ju förstått det, att folk gillar min röst. Och det är ju bara... Alltså det har jag ju inte påverkat själv på något sätt. Utan den har jag bara. Och det är ju jättetacksamt i det här jobbet om man har en röst som fungerar bra. Och det har jag väl förstått att jag har. Men sen är det också, det där är en grej som kommer också med erfarenheten av att kommentera. Att kunna göra det lite tillbakalutat och lite lugnt utan att det blir tråkigt för den som tittar och lyssnar. Utan att kunna vara tillbaka. Och det hänger ihop med det här med dramaturgin och tajmingen, tänker jag. Därför att om jag liksom ligger jävligt högt och staccato och trycker på hela vägen, det blir ju outhärdligt. Utan jag tror att man också i min röst och i mitt sätt att kommentera kan hänga med i tävlingens olika skeden. Liksom.
Hur trött är du på att sammanknippas med Bo A. Olin?
Ja, det är helt otroligt vilket genomslag den kraken har haft.
En tecknad figur från Sportspegeln för 30 år sedan, kan vi säga.
Tecknad figur från lilla Sportspegeln som överhuvudtaget, hur mycket jag förknippas med lilla Sportspegeln än idag. Jag upphör aldrig att förvånas över det. Jag är inte trött på det. Jag är inte trött på att förknippas med Boa Orm heller. Jag tycker det är kul. Men jag är helt fascinerad över vilket genomslag lilla Sportspegeln då på, det här måste ju vara 90-talet, framförallt 80-90-talet, hade. Det kom ju fram. Det är fler människor. Alltså, jag har kommenterat 15, jag har varit på 15 olympiska spel och hur många världsmästerskap och grejer som helst. Och fortfarande än idag så kommer folk fram liksom och säger, det är du från lilla Sportspegeln, va? Och det tycker jag är ganska fantastiskt.
Hur ser du på att SVT har tappat OS i Sochi nu senare i vinter till Viasat och därmed också Anja Persson och Per Elofsson som var två profilerade vinterexperter för er?
Jag tycker att det är tråkigt att det är en annan kanal, att det är Viasat som sänder OS. Jag tycker det är jättesynd. Jag har å andra sidan hunnit bli ganska luttrad sen den där hockey-VM:et, var det 89 eller något sånt där, som ju liksom var den första stora rättigheten som SVT förlorade. Rättigheter har kommit och rättigheter har gått, och jag känner inte att ens att förlora de här två OS:en känns inte liksom som att nu är det dödsstöten för SVT. Vi har blivit utdömda så många gånger. Jag vet att vår vd kommer att kraftsamla för att försöka ta tillbaka den här rättigheten. Men även om det inte skulle ske så tycker jag inte att det är, en katastrof. Det är tråkigt, men så ser branschen ut och det kommer nya mästerskap.
Tror du OS kommer tillbaka till det?
Alltså jag hoppas ju det, därför att det är klart att, nu sitter jag här och säger att det spelar inte jättestor roll. OS är speciellt och OS är den sortens evenemang som jag tycker passar väldigt bra hos SVT, nästan på något sätt hör ihop med SVT. De här riktigt nationellt samlande evenemangen som inte bara engagerar de idrottsintresserade utan också andra. Så att jag hoppas verkligen att OS-rättigheterna kommer tillbaka till SVT.
Blir du uppvaktad av Viasat att kommentera OS för dem?
Jag vill inte... Jag vill inte kommentera vilka som har liksom uppvaktat mig i olika sammanhang under min karriär. Det har hänt några gånger att andra kanaler har visat intresse för mig, men jag vill inte kommentera vilka och när.
Kan jag fråga hur ofta, om du har funderat på att lämna SVT?
Ja, alltså jag har funderat vid några tillfällen, därför att det har ju varit har man varit så länge på en och samma arbetsplats som jag, så är det klart att det skulle vara spännande bara att byta miljö. Så att jag har funderat vid några tillfällen, men varje gång ändå när jag har lagt alla saker i de olika vågskålarna valt att stanna kvar.
Du har nämnt i intervjuer tidigare att du skulle vilja vara programledare mer. Kan du inte utveckla det?
Ja, jag sa det någon gång. Det är inte så att det är något som jag ligger vaken på nätterna och alltså en jättestor drivkraft, men överhuvudtaget det var ungefär i samma veva där när jag kände att jag hade blivit väldigt mycket projektledare och var ganska lite i, eller betydligt mindre i den produktionen, så att säga. Och jag längtar tillbaka till det, och jag tycker att programledarrollen är ganska kul. Jag har den numera bara väldigt sporadiskt, haft den, men jag tycker det är roligt. Jag tror att alla i den här branschen har liksom någon slags exhibitionist i sig. Jag tycker att det är kul att stå framför kameran också. Jag tycker det är roligt att programleda. Så att göra det lite grann, det skulle jag gärna vilja göra.
Men skulle du säga att du har en stark exhibitionistisk ådra?
Nej, den är inte jättestark, det är inte så. Men alltså, det är klart att en del av det som gör att det är roligt att sitta och kommentera, det är ju också att man vet att det är många som sitter och tittar och lyssnar. Jag vet att jag har en publik som hör det jag gör. Det är klart att det är definitivt liksom en del av drivkraften.
Om det var 150 000 som lyssnade så hade du tyckt det var lika härligt.
Alltså när man väl sitter där så är det nästan ingen skillnad. Men det är klart att det är ju jättekul efteråt när det har varit något av de här stora tillfällena och man kanske får mängder av tittarreaktioner och liksom kvällstidningarnas omröstningar om det går bra där och sånt där. Sånt det är ju kul, men när man väl sitter där och gör jobbet, då tänker man inte på hur många det är som sitter och tittar. Då spelar det ingen roll liksom hur stor publiken är. Jag vet att det finns någon liksom, och då räcker det. Men det är klart att det sen efteråt och sånt man funderar på, så är det ju roligt om publiken är stor.
Men din plats är redan cementerad i sportjournalistiken på något sätt. Menar du att man behöver det där gång på gång på gång på gång?
Alltså det har blivit mindre viktigt, men man behöver det absolut. Så är det. Om jag inte kände liksom att det fanns en publik, och om jag inte kände att, alltså det är ju också faktiskt kvittot för mig på att jag gör ett bra jobb, och jag vill göra ett bra jobb, och att publiken uppskattar det jag gör, det är ju mitt kvitto på att jag gör ett bra jobb. Så att det är inte bara någon slags ego-boost, utan det är ju också det där att fasen, jag ska ju faktiskt göra ett bra jobb, och det är ju tittarna som avgör det.
Du, det här är ju som du vet naturligtvis en bransch i stor förändring, och du har varit med länge där. Stor fråga, det förstår jag här, men kan du inte reflektera lite över det där? Vad har hänt de gångna 30-35 åren i branschen?
När jag började så hade ju SVT monopol. Alltså det har hänt så många olika saker. Det har skett en teknisk utveckling som gör att man idag kan göra TV på ett helt annat sätt än man kunde när jag började. Bara ett sånt här exempel. Om man skulle göra en match till ett Sportnytt när jag började, då satt man ute på arenan. Det fanns en kamera som dessutom var kablad så att den gick inte att flytta på. Den stod på ett ställe, följde matchen. Bilderna gick hem till Stockholm. Jag satt på telefon och konfererade med en person i andra änden och sa, klipp ur den sekvensen och den sekvensen och den sekvensen. Och personen i andra änden sa, ja, nu är det först 37 sekunder av det och sen är det 20 sekunder av det och 25 sekunder av det. Och så antecknade jag. Och sen så satt man kvar på arenan och väntade på att Sportnytt skulle börja. Och så kom Sportnytt igång. Man hade aldrig sett bilderna, man hade sett matchen och man hade sina anteckningar. Och så satt man ofta med en ganska liten och grynig monitor. Och så kom inslaget och då så skulle man sätta ord till de här bilderna som man aldrig hade sett.
Live talar vi nu.
Live. Och det är inte konstigt att det ofta inte blev så himla bra. Det fanns de som var fenor på att göra det där. Arne Hegerfors var fantastisk på att göra det där. Jag var aldrig lika fantastisk på det, för det var ju jättesvårt att göra det bra. Så steget därifrån till att liksom jobba med fler kameror, kunna redigera på plats, kunna se. Alltså det har ju gjort helt andra förutsättningar att berätta i TV. Och sen så den här att liksom SVT var ett monopol och nu så finns det massor av TV-kanaler och det finns tidningar. Och det finns andra också som gör webb-tv. Och webb-tv och tv-tv börjar flytta ihop och liksom flytta in på varandras plattformar. Så framför allt det som händer nu är ju den stora förändringen.
Blir du skrämd av den eller omfamnar du den?
Nej, jag blir inte skrämd av den faktiskt. Jag blir inte det. Jag blir lite så här... Jag vet inte om jag klarar av att omfamna den helt och hållet. Därför att jag måste fundera över... Ibland måste jag faktiskt fundera över hur jag ska förhålla mig till den. För att man sköljs ju över av dels ett utbud som jag bara tänker... Men hur tusan ska jag hinna ta till mig det här? Och man sköljs också över av liksom nya arbetsmetoder, nya sätt att göra det, nya framtidsspekulationer i vad som kommer att ske. Och ibland så känner jag så här att det blir så himla mycket, så jag tänker så här, så att då är det rädd, då är det lätt att bli lite skraj, därför man känner så här, ja men jag, vänta nu, hur var det där nu igen, och jag kommer inte ihåg, och vad var det de sa förra veckan, sa de ju något annat, så att men jag har lärt mig liksom nu att, tror jag, har ett annat förhållningssätt till det här, lite mer avslappnat, och känna att, ja men, det är bara att segla med liksom. Så det är det som jag försöker göra på något sätt, och då blir det ganska spännande.
Ja, du finns ju med på Twitter och du har ju jobbat med Skype redaktionellt och sådär. Ja. Så du är med i snurran liksom.
Ja, men det försöker jag vara.
Möjligtvis en fråga som bottnar sig i fördomar, men då får det vara så. Jag får känslan av att det var lite mer uppstuds förr i tiden, att man samlade 7-8 härliga grabbar och så gjorde man sport-tv på kvällen. Och idag är det mer Excel-filer, möten, lite mer struktur, budgetar seriösa och sådär. Kan du reflektera kring det? Har det förändrats? Är det mer industri idag än uppstuds med Lennart Hyland i spetsen för 30 år sedan?
Det är både och. Tekniken har ju gjort möjligheten att göra uppstuds större. Så jag vill nog påstå att det finns delar av det här som går mer på uppstuds. Liksom våra uppvärmningar som vi började med inför OS 2010, som ju blev en succé direkt på webben. Och som ju väldigt snabbt utvecklades till någonting annat än vad de var tänkta att vara från början. Så att det finns ju större möjligheter till uppstuds, och det gör saker som är mer på uppstuds idag, vill jag säga, än vad det gjorde då. Samtidigt så har det också blivit mer industri. Därför att det sänds så himla mycket. Så att det blir ofta så här, det blir format och det görs på ett visst sätt och så görs det likadant varje gång. Och det har väl också blivit så, det har jag märkt bara under mina år som projektledare, och det är väl bra, på ett sätt bra det, men det har ju också blivit hos oss en tydligare kanske en tydligare och noggrannare kontinuerlig liksom ekonomisk uppföljning som och det är väl där de här Excel-filerna och det där kommer in, att lite mer sånt har det blivit också. Men det, alltså det är två utvecklingar, det går åt bägge hållen på något vis, tycker jag.
När jag har pratat med vissa äldre sportjournalister så ger de liksom sken av, eller till och med berättar och bekräftar då, att ja, det var inte så seriöst förut. Det krökades mer, folk kom in lite när de ville på redaktionen, sov i 2 timmar och sen åkte de ut och gjorde Linköping HV71 liksom. Jag ber inte hänga ut någon här, men var det mer slängigt förut och liksom mer slarvigt?
Det kanske kan ha varit ibland, men jag tror att det där också hänger ihop faktiskt med att kraven på att producera mycket, mycket större idag. Jag menar, om man åker ut idag, liksom man ska förväntas twittra, man förväntas blogga, man förväntas ta bilder med telefonen som ska ut på Instagram. Det ska vara någon webbsändning innan. Alltså det är ett mycket, mycket högre produktionstryck idag som gör att man kan inte leva rullar när man är ute som det kanske fanns möjligheter att göra för att ändå sköta jobbet. Liksom det jobb man hade, för jobbet var mer begränsat. För det är skillnad, det är nog. Alltså, det är liksom, tror jag, så här, seriösare idag på det sättet.
Du har ju, Jakob, i allra högsta grad levt med svenska skidundret på 80- och 90-talen och friidrottsundret i början av 2000-talet, det svenska. Mm. Svår fråga för dig att svara på, men hur ska vi komma tillbaka dit och hur långt ifrån är vi?
Skidor är vi ju inte långt ifrån. Jag vill påstå att vi liksom har ett totalt sett skulle jag vilja säga att vi har ett lika bra skidlandslag idag som vi hade på 80-talet. Skillnaden då var att då var det bara herrarna. Nu har vi både herrar och damer. Och så på skidsidan så är vi inte så himla långt ifrån den situation som var på 80-talet. Då var de svenska herrarna i sig dominerande. Det är ju inga svenska åkare idag. Men skidorna känns ju stabilt starka, tycker jag. Där var ju svackan snarare när den här 80-talsgenerationen just hade lagt av. Alltså där under 90-talet så var det ju en svacka på skidor som jag tycker att de har tagit sig ur. Och framför allt så är ju det nya att vi har ju damer som kan konkurrera nu också, som de av olika skäl då inte kunde göra på 90-talet. Friidrotten, där tror jag det är jättesvårt att överhuvudtaget komma tillbaka till det, liksom den nivå som var så många, så bra som vi hade under den perioden. Jag tror att det var så mycket tillfälligheter i det. Jag tror att det var så mycket unika individer som råkade vara bra samtidigt. Så att det tror jag är svårt att nå igen. Men jag hoppas ändå att friidrotten ska, att de kanske ändå har banat väg för någon slags vinnarkultur och någon slags visat att det går, som gör att vi kommer att ha fler svenskar ändå på hög nivå än vi hade innan de där kom fram. Och det tror jag inte ska vara omöjligt. Det finns ju ett antal lovande friidrottare nu, även om man kanske inte liksom ser en Carolina Klüft eller en Christian Olsson bland dem.
Vilka andra intressen har du?
Jag är lite diversehandlare sådär. Jag gillar ju att jag går en del på bio, jag går en del på liksom andra en del andra kulturella evenemang någon gång. Så där jag tycker om att jag gillar att träffa kompisar och vänner och liksom gå ut och käka gott och göra sådär. Jag är ju sån här varannan veckas pappa, så att när jag är pappa så försöker jag vara ganska mycket pappa, och när det är de andra veckorna så tar jag ut svängarna lite mer. Men så att säga, jag är mycket en utomhusmänniska också. Jag gillar att vara ute. Jag gillar utesporter. Jag gillar att åka skidor, orientera, vara ute och springa. Och om jag inte idrottar så gillar jag liksom andra saker som är utomhus. Liksom. Det tycker jag om, ute och plocka svamp eller liksom göra sådana
här grejer. Bara i det här rummet vi sitter i nu finns det lite musikinstrument och grammofonspelare. Det är viktigt för dig.
Ja då, vars. Jag plånkar en del, men det är nog barnen som använder det mer än jag.
Vad tror du att du gör om 10 år yrkesmässigt?
58, då är jag 68. Jag tror att jag inte har lagt av, utan jag tror att jag fortfarande är verksam som journalist. I vilken form vet jag inte dock, men jag tror att jag fortfarande är verksam då.
Jag tycker att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Då tycker jag att du ska... Då får du väl lov att resa ganska långt. Men jag tycker att du ska intervjua Annika Duncan, tycker jag du ska intervjua. Som ju... Vi började på Radiosporten ungefär samtidigt. Annika och Robert Pärlskog och jag, vi delade anknytning på Radiosporten och var rookies samtidigt. Och jag tycker att hon är en spännande och rolig och fascinerande person på många sätt. Så Annika tycker jag skulle ge det på.
Ja, spännande att säga det, för henne har jag intervjuat.
Jaha.
Rätt nyligen.
Ja, så det var taget redan då.
Ja, men det var en bra rekommendation.
Ja.
Du, sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden Agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan? Hur stakar du ut vår bransch om du nu gör det?
Jag vet inte om jag gör det, men jag tänker mig att jag kanske ändå är bärare av någon slags, vad ska jag säga, någon slags lite gammaldags journalistiska värdeord på något sätt. Alltså som jag hoppas då att jag, andra kanske ändå kan se och inspireras av. Jag hör ju fortfarande liksom, jag har ju ringande i öronen hur Hyland då när jag jobbar på Radiosporten och i nyan säger så: förberedelser, sa Jakob, förberedelser. Att liksom aldrig slarva med de där sakerna, att inte slarva med de liksom grundläggande journalistiska sakerna, som att vara förberedd för jobbet, därför att det är då det blir bra. Så jag hoppas att jag kanske kan vara någon slags föredöme när det gäller sånt. Det låter ju inte så revolutionerande, men jag tror att det kan behöva påminnas om ibland.
Tusen tack för att du ställde upp, Jakob.
Tack.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.